Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare. Dagens tema är fransk högerpopulism och partiet Nationell Samling som grundades av Jean-Marie Le Pen och idag leds av hans dotter Marine Le Pen. Gäst är journalisten och författaren Fanny Härjestam som i boken En by i champagne undersöker Nationell samlingshistoria, intervjuar partitoppar och väljare. Dagens samtal handlar om partiets ideologi, skillnaderna mellan far och dotter och på vilket sätt Marine Le Pen vill förändra Frankrike. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Fanny Härjestam till Bildningskomplexet.
Tack så mycket.
Det här med fransk högerpopulism. Jag skrev på Instagram eller på sociala medier till mina lyssnare och frågade vad ska jag fråga Fanny om? Vad är ni intresserade av? Och då var det en lyssnare där som skrev en väldigt bra... Hon hade en bra poäng. För hon skrev så här att när man pratar om högerpopulism så blir det som alla tror sig veta vad det är för någonting. Och vi slänger med det i media och det pratas hela tiden. Men egentligen så är det ganska sällan vi stannar upp och definierar vad det betyder. Så jag undrar, hur skulle du definiera fransk högerpopulism?
Det där är en jätteintressant fråga. Jag brottades ganska mycket med den just i arbetet med min bok. Och hörde mig för med en rad forskare just för att det är ett väldigt svårt begrepp. Och det är knepigt just som din lyssnare påpekade. För att just högerpopulism har blivit i någon mån lite urvattnat. Alltså det betyder lite allt och ingenting i vissa sammanhang.
Exakt.
Det finns olika begrepp som nästan betyder samma sak. Alltså vissa medier nu ser vi använder radikal högerpopulism, högernationalistisk, ytterhögen. Men det som jag landade i var att jag ville använda högerpopulism för att rörelsen som Marine Le Pen driver är höger i många bemärkelser. Alltså huvudtemana för partiet har egentligen alltid varit identitet, migration, säkerhet. Liksom klassiska högerteman, framförallt migration och säkerhet. Och partiet placerar sig tydligt högerut när det gäller de frågorna.
Säger de själva att de är höger i den bemärkelsen?
Ja, de försöker ju liksom ducka hela höger-vänsterskalan. Marine Le Pen gör ju lite som sittande president Emmanuel Macron när det gäller just den biten. Men höger när det gäller de klassiska frågorna, partiets kärnfrågor. Däremot vill de ju absolut inte kalla sig högerextrema. Sen finns det ju liksom lite olika bakgrund till liksom beteckningen högerextrem också i Sverige och Frankrike.
För det förknippar man ju med nästan någon form av nazism ändå, högerextrem, alltså här i Sverige. Det uttrycket ska man ju kanske ändå vara lite försiktig med.
Precis, det stämmer. Och jag funderade mycket på det och liksom bollade med olika liksom experter och forskare just när det gäller vad det betyder liksom på svenska. I Frankrike är det ju vedertaget att i princip alla medier, liksom hela etablissemanget, beskriver Nationella fronten och nu idag Nationell samling som högerextrem. Extrême droite heter det på franska.
Okay.
Men sen då den här populistbiten. Om man tittar på Marine Le Pens parti så är det populistiskt i bemärkelsen hon ställer eliten gentemot folket. Hon ser sig själv som någon som förstår folket. Vill inte ha särskilt mycket hinder mellan sig och folket. Ser till exempel att folkomröstningar är ett bra sätt att styra på. Att använda sig av det mycket.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Men det här, det som du säger här nu, låter ju som en ganska klassisk Trump liksom ideologi eller person på något sätt. Det här med att man, även om man själv är väldigt rik och tillhör en elit, så ser man sig själv som liksom talare för folket.
Ja, men det finns definitivt vissa likheter där. Sen är ju Trump och Marine Le Pen väldigt olika typer av politiska figurer, och framförallt den amerikanska politiska kontexten är så annorlunda från den franska. Om vi ser till liksom Marine Le Pens partis historia, så är det nästan som en liksom klenod i det franska politiska landskapet.
Mm. Vi kommer djupdyka i deras historia, som jag tycker är jätteintressant. Men jag skulle först vilja höra lite grann. Du utgår ju i din bok från en by i Champagne som heter
Brachet
uttalas den, yes. Och där har ju, de heter ju numera Nationell Samling, inte längre Nationella Fronten. Där har ju de ett oerhört stort stöd. Nu är det ju bara ett hundratal människor som bor i den här byn.
Inte ens faktiskt.
Inte ens. Men vad är det som gör att du väljer att utgå från en by som inte ens har 100 invånare?
Men det har att göra med min första tid i Frankrike faktiskt. Jag har bott där i så flera omgångar i mitt liv, men senaste gången jag flyttade tillbaka dit var ungefär drygt år innan presidentvalet. Och jobbade bland annat för SVT då, och skulle liksom komma in i politiksvängen och som börja lära känna de olika politiska partierna och liksom jobba upp mig inför presidentvalet. Så att jag var väldigt nyfiken på Nationell Samling, eller som då hette Nationella Fronten. Och det är så att i början av hösten varje år så har de stora politiska partierna i Frankrike något i stil med en kick-off för liksom den politiska säsongen. Och då åker partiledarna till olika platser ofta runt om i landet som symboliserar någonting för dem, eller liksom där partiet har viktiga kärnväljare. Och Marine Le Pen, förstod jag då, åkte varje år till just den här byn. Och det arrangerades en stor pressresa i samband med att hon skulle åka dit då i september 2016. Och jag fick nys om det här bara någon dag innan, men fick plats på den här resan. Så att jag åkte ner i en stor buss tillsammans med liksom hur många fotografer och reportrar som helst från, alltså den franska liksom inrikes reportrar, till den här lilla byn. Det tog nästan 4 timmar. Och jag menar, jag hade ingen aning om vad jag skulle vänta mig. Jag visste bara att hon skulle hålla ett tal där nere. Och kom dit. Det är alltså, vi åkte som över fält och genom skogar och såg liksom inget särskilt under bara timmar, som rätt ut, som österut egentligen från Paris.
Just det, här är nordöstra Frankrike.
Ja, exakt. Ja. Ett område som egentligen inte har någonting särskilt förutom liksom stora jordbruksfält. Mm. Och så mitt på ett fält, den här lilla byn med drygt 60 invånare, och som är då den här dagen helt omgärdad liksom av bilar och bussar och liksom sända bussar långt ut på de här små vägarna runt om byn. Liksom. För det är ju liksom hundratals, tusentals personer nere just den här dagen. Med ett extremt mediepådrag. För det här var ju en tid när inte bara franska medier, men också internationella medier intresserade sig väldigt mycket för den här rörelsen. Om vi bara placerar det tidsmässigt, så här var ju det här några månader efter Brexit. Efter att britterna hade röstat sig ut ur EU. Det var bara ett par månader innan Trump skulle väljas i USA. Så det var liksom en tid när det pratades väldigt mycket om Marine Le Pen. Och det blickades redan mot 2017 och det som kallades då Europas ödesval, presidentvalet i Frankrike då.
Som Macron sen skulle komma att vinna.
Precis, som han sen vann.
Ja.
Men den här dagen gjorde väldigt starkt intryck på mig, för att Marine Le Pen höll mycket riktigt ett tal där. Det var ett stort jippo, det var så otroligt mycket folk och hon stod där mitt i solen och talade och liksom upp på de här vallarna liksom runt om byn och det här fina gamla borgmästarhuset, så satt liksom unga som hejade på henne och som skrek hennes namn och folk som skanderade så här, Marine, president. Och det var liksom bar och det var korvgrillning. Och jag funderade på vad händer här när det inte är just så här? För det här händer en gång om året. Men hur är det liksom resten av året? Och varför just den här byn? Och jag förstod ju sen att hon hade valt den här byn för att hon, det framgick också av talet, hon ser den som symbolisk för sina väljare. Alltså ett Frankrike som känner sig bortglömt. Det var många som jag träffade den dagen som beskrev just den känslan, att vi står väldigt långt ifrån Paris. Vi känner inte att den politiska makten ser oss eller bryr sig om våra liv. Men Marine, hon gör det. Och jag blev nyfiken på den här gruppen och jag ville lära känna några ur den.
Mm.
Så jag bestämde mig för liksom att hänga mig kvar och komma tillbaka när allt det här var över sen.
Just det. Och det tycker jag var en väldigt fascinerande läsning, för du hänger med de här invånare. De tycker till slut att du ställer så mycket frågor att några slutar prata med dig. Så
var det.
Ja. Men det som jag tycker var spännande i allt det här, det är ju att jag hade historikern Helene Lööw som gäst, som har skrivit mycket om nazismen i Sverige. Och jag frågade henne, vem blir nazist, eller vem kan rösta på ett högerextremt eller nazistiskt parti? Och hon fattade inte frågan. Hon sa, vad menar du? Vad skulle det vara en speciell person som gör det? Men jag tycker ändå när man läser din bok så ser jag ändå en tematik i de här invånarna. Det finns liksom en röd tråd som återkommer. För jag frågar dig i alla fall, vad tycker du är, vad är den typiska nationella samlingväljaren?
Kan inte du beskriva först vad det är för tematik då som du tyckte dig se?
Jo, men det jag ser, det är ju den här, alltså, det du beskriver, dels är det ju, finns ju en utbildningsfråga, en klassfråga i det, att man har liksom, man jobbar fysiskt, man jobbar med händerna, det liksom, de tar ju hand om åkrarna där nere i mångt och mycket, och att man liksom, du beskriver ju den kvinna som heter Brigitte liksom, som har haft ett väldigt tufft liv, hon är liksom, ja men, har hankat sig fram, om man säger så. Mm. Liksom. Så att jag upplever att det är liksom några som känner sig omkörda och att de liksom tittar på den här, ja men, det du beskriver om Paris som det här stora, den här intellektuella metropolen som de inte känner sig besläktade med överhuvudtaget. Så att jag ser absolut att det finns en klassaspekt där, tycker jag. Mm. Vad tänker du om
det här? Jo, men det stämmer också. Jag fick ju kontakt med liksom några få personer som jag följde under lång tid och som jag tycker på många sätt liksom berättar en intressant historia om Frankrike idag. Men också när man ser, det är liksom farligt att dra för stora slutsatser av liksom några få väljare. Även om jag då i arbetet med boken också har träffat liksom hundratals andra, såklart, Marine Le Pen-väljare, och pratat också med dem. Så ser man ju också i liksom de större studierna, för det görs mycket studier på liksom olika väljargrupper i Frankrike. Och framförallt på Marine Le Pens parti, som är liksom förmodligen det mest välstuderade sen flera decennier, som visar att hennes väljarbas, särskilt idag, det här är ju liksom någonting ändå ganska nytt om man ser till hela partiets historia, består till stor del av liksom arbetare. Att över 30% av arbetarna i Frankrike röstar på Nationell Samling.
Det är oerhört mycket.
Det är jättemycket. Hon har blivit liksom det stora arbetarpartiet. Och hon har tagit många från just vänstern som har tappat stöd i många delar av landet, men framförallt i norra och nordöstra Frankrike. Alltså, det har gjorts studier som jämför liksom medelfransmannens syn på Frankrike och just Marine Le Pens väljare. Och de visar att hennes väljare har i regel liksom en mörkare bild av landet. I större utsträckning än medelfransmannen ser en nationell samlingsväljare ett Frankrike på nedgång. Man känner sig i mindre utsträckning än en medelfransman hemma i Frankrike idag. Man börjar liksom tappa marken under sig, en sån känsla. Många upplever att man lever i ett fort. Många upplever också att, eller färre än i regel i Frankrike, känner att Frankrike är en del av Europa.
Förlåt, vad menar man med fort?
Alltså att man är i någon sorts liksom, i någon liksom isolerad, alltså någonting som är isolerat och liksom har dålig rörelsefrihet.
Mm, okej.
Så att det är, precis som du var inne på, och något som jag märkte också i intervjuerna, alltså en känsla av just att vara förbisprungen av globaliseringen, om omvärlden, av liksom samtiden, teknologiutvecklingen, förändringar på arbetsmarknaden. Mm. Så jag märkte liksom i intervjuerna och återigen de här studierna visar på det, liksom att en stark känsla av osäkerhet och sen en stor ilska också.
Mm.
Att den om man ska säga, typiska, om vi kan säga så, jag hoppas att lyssnarna förstår vad jag menar, nationell samlingsväljaren är en ganska arg person.
Mm. Men sen en annan väldigt viktig del ändå som vi inte har berört nu, det tycks ju vara ändå den här ilskan över att det finns fransmän som inte borde kallas fransmän. Som jag tolkar att det är personer med annan hudfärg helt enkelt. Det är nordafrikaner. Alltså helt enkelt, för att tala klarspråk, en rasism som förenar dem också. Som jag tycker hos dina bybor också finns där. Att man pratar väldigt, liksom, tycker jag, plumpt om invandrare.
Ja, men definitivt. Det finns ingen liksom, politisk korrekthet. Däremot upplever jag, det finns ju flera liksom, röster i boken som är direkt rasistiska.
Mm.
Men många av hennes väljare har också liksom, ett sätt att uttrycka sig. Som, man förstår, när man pratar med dem länge förstår man att det här är liksom inte djupt grundade liksom, ideologiska positioner som du har. Utan det handlar liksom, snarare om som en som felaktig analys av samhället där man liksom har lyssnat väldigt mycket på diskursen invandring kopplat till säkerhet. Liksom faktumet att många fransmän har det sämre idag och kanske än vad deras föräldrar hade det för 40 år sedan, det är på grund av invandrarna. Och många köper den kopplingen liksom rakt upp och ner. Men när man går in i liksom detaljdiskussioner om rasism, om hudfärg och olika rasers position, liksom, tycker du att den vita rasen står över andra raser? Mm. Så svarar de nej, nej, nej. Jag är inte rasist. Men att det återkommer på något vis ibland nästan omedvetet i sättet att resonera.
Just det.
Ja, och precis som du sa, jag menar, ingen skriver under på att ingen beskriver sig själv som högerextrem.
Låt oss djupdyka i partiets historia, för att DN hade någon recension som jag tyckte var totalt felaktig kring din bok, för att där skrev recensenten att du borde ha fördjupat dig mer i byn och att liksom den här historiska delen var inte lika intressant. Jag håller absolut inte med om det. Jag tycker att den historiska, varje gång de historiska delarna kom in, då var jag så här, nu, det här är ju för spännande för att vara sant.
Men det är roligt det där. Jag får höra väldigt många olika just synpunkter när det gäller det. Vissa diggar historien, vissa diggar byn.
Mm, exakt. Men nu ska vi djupa lite grann i historien. Så det är Jean-Marie Le Pen som många vet. Nu är han ju 92 eller 93 eller en gammal vithårig gubbe. Men han bildar ju det här partiet då, som det heter, Nationella fronten 1972.
Mm.
Kan du ta oss tillbaks till 1972 och varför han gör det här?
Då befinner vi oss i ett Frankrike som är liksom på sluttampen i det som kallas Les Trente Glorieuses, de här tre decennierna av liksom stor återuppbyggnad och när ekonomin kommer igång efter kriget. Ett politiskt landskap där extremhögern, det som då verkligen var extremhögern, liksom för detta kollaboratörer till exempel, inte hade liksom någon politisk röst. Det var rörelser som var, de var extremt splittrade, det var liksom små grupperingar. Man hade ingen politisk arena och hade liksom inga väljare och inga forum. Men det föddes där runt 70-talet en rörelse som kallades Ordre Nouveau, som man kan säga var föregångaren till Nationella fronten. Det här var unga män i 20-årsåldern, som inte alls särskilt många individer, men som rörde sig ofta ute på gatorna och drabbade samman med som vänsteraktivister i i många av de här liksom demonstrationerna där i slutet av 60-talet i Paris. Det här var en direkt antidemokratisk rörelse som såg liksom demokratin som en korrupt styrelseform som behövde renas, och att liksom de ville ge Frankrike en nationalistisk revolution.
Var man uttalad i det?
Ja.
Det stod i partiprogrammet att man
inte trodde... Jag vet inte ens om det fanns något riktigt partiprogram, utan det här var liksom en liten rörelse, men som hade inspirerats av Ordine Nuovo som fanns i Italien, liksom en nyfascistisk rörelse. Och de hade ingen ledargestalt, utan sökte en sån. Och vid den här tiden så var Jean-Marie Le Pen, alltså Marine Le Pens pappa, redan liksom en figur i politiken i Frankrike. Ingen person som var känd för allmänheten, och han hade liksom inget parti bakom sig eller så, utan var något av en frifräsare som hade gjort ett parlamentariskt äventyr, kan man säga, på 50-talet när han kandiderade för det som brukar beskrivas som så här Europas första populiströrelse, pojadiströrelsen, som var en rörelse som motsatte sig, alltså den drevs av småföretagare och motsatte sig vissa skatteregler och motsatte sig också amerikanskt inflytande, och till viss del spred också liksom antisemitisk propaganda. För poetisterna hade Jean-Marie Le Pen engagerat sig, men det hade liksom inte riktigt tagit fart för honom, utan han hade vid sidan om drivit ett litet förlag som spred liksom ljudfiler och texter, liksom ofta liksom nazistiska och fascistiska sådana, liksom gamla tal om Mussolini och Hitler till exempel.
Det är ju väldigt intressant. Nu är vi ju inte längre kvar i, eller nu är vi inte i högerpopulism.
Absolut inte.
Nu är vi i nazism.
Ja, ja.
När man refererar till Adolf Hitler.
Ja, och det här är intressant, just att Jean-Marie Le Pen är ju liksom en svår figur att placera för statsvetare och kommentatorer i Frankrike idag, för att han har ju liksom hängt med så länge. Och han har ju liksom haft kopplingar till partiet, fortsatt ha det liksom än idag. Men just liksom det som han kommer ur är verkligen liksom en högerextrem ideologi. Han blev då uppvaktad av de här unga männen i Ordre Nouveau. Men sa ungefär att okej, jag kan vara med er, men jag tänker inte gå ut på gatorna och liksom med slagträn. Utan om jag ska vara med, då vill jag leda rörelsen, och det är det jag vill göra. Annars är jag inte med. Och de sa ja. Sen förbjöds Ordre Nouveau strax efter det här. Och Jean-Marie Le Pen gick vidare och liksom bildade Nationella fronten.
Varför förbjöds de?
För att de var så pass våldsbejakande.
Okay. Så han går vidare då och startar sitt egna parti,
ja,
Nationella
men
fronten.
Men för att ge också en idé om början för Nationella fronten, så var ju liksom en av hans medgrundare, eller liksom hans wingman, François Duprat. Det var ju liksom en öppen beundrare av Mussolini och Hitler, till exempel. Däremot har ju inte Jean-Marie Le Pen liksom öppet uttryckt beundran för Hitler. Men liksom det här var de kretsarna han rörde sig i. Men det var så partiet bildades. Så 1972, där startade liksom historien om Nationella fronten, som länge inte hade nästan något stöd att prata om. Som länge drogs med under liksom 1% i val och så. Men fick sina första ordentliga liksom valframgångar under 80-talet.
Så det är liksom någonstans 10 år senare som det börjar hända någonting för dem. Vad skulle du säga, bara så att man förstår de första liksom decennierna fram på 80-talet och ända... Ja, men även 90-talet, sen får ju de det går väldigt bra för dem 2002. De får ju nästan 18% av rösterna. Om man tittar på de här liksom första decennierna, var hör de hemma ideologiskt då, skulle du säga?
Ja, men där i början är inte ideologin särskilt tydlig. Alltså när det gäller dokument och så som de som lutade sig på, det var inte så att det fanns liksom utarbetade program. Men det de drev var ju liksom invandringsfrågan. Typ stoppa invandring. Och det var liksom en väldigt liksom enkel, rak retorik. Ganska snabbt, alltså under 70-talet, var det en av Jean-Marie Le Pens medarbetare som bestämde sig för att göra kopplingen invandring-arbetslöshet. Så att vi ser på liksom gamla valaffischer och slogan som Nationella fronten har från 70-talet, så är det mycket så här, i stil med 1 miljon arbetslösa, det är 1 miljon invandrare för mycket, till exempel. Eller Frankrike och fransmännen först, vilket är ju intressant. Jag tänker på det mycket nu när jag ser Marine Le Pens valprogram idag, där fortfarande den här principen om liksom, den nationella prioriteten, som hon kallar det, ska finnas med. Det är ju någonting som har hängt med sedan i princip 70-80-talet i partiet.
Men det är väl också ganska klassiskt för den här typen av partier att man pratar om att det finns några som är de originalmedborgarna på något sätt. Liksom.
Ja, precis.
Men han är ju med i ett radioprogram där han säger de här beryktade orden att gaskamrarna var en parentes i andra världskriget.
Just det var ett av hans famösa dérapage som man säger på franska för att beskriva liksom alla gånger han har, ja, det är inte att slinta på tungan utan helt enkelt liksom gjort bort sig eller uttalat sig rent antisemitiskt eller förintelseförnekande.
Exakt, för där, det kan man ju inte blunda för även om han själv då inte säger att jag är en supporter av Adolf Hitler, men att säga att gaskamrarna var en parentes, det är ju liksom, det är mer än att liksom trampa i klaveret.
Det där är, det är också någonting som ständigt, som fortsätter lite mindre nu kanske, men liksom under decennier har analyserats i Frankrike just det här med vad tycker egentligen Jean-Marie Le Pen och varför gör han så här? För det är många som menar att, eller som ställer sig frågan, liksom, tror han genuint på det här? Många i hans liksom omgivning menar ju att så här, nej men det här är bara, det är sånt som han säger för att liksom få existera politiskt. Men jag menar, det är ju någonting som vi aldrig kommer få veta. Man får ju anta att han tror på det. Han säger det ju hur som helst och har ju blivit dömd för det. Men precis, han är med i det här radioprogrammet 1987. Alltså några år efter att Nationella fronten har börjat få valframgångar. Både liksom lokalt och i presidentvalet. Men vid det här tillfället då så var det ju många liksom runt honom som började hoppas på den här rörelsen som växte. Han hade blivit någon som kunde dra stora skaror som han talade inför. Och det fanns liksom en känsla av att partiet höll på att byggas upp och liksom bli någonting mer seriöst. Och sen gjorde han det här framträdandet som slog undan knäna, kan man säga, lite på partiet, så som det såg ut liksom, just framgångsmässigt. Just för att han blev extremt kritiserad efter det här. Och det blev som att det blev ett ramaskri i Frankrike.
Okay.
Och han har fått liksom i många år, det här har förföljt honom hela hans politiska karriär. Och det är många som menade liksom att från och med, det finns ett för och efter den intervjun. Och att han gjorde sig själv i princip omöjlig i rörelsen efter det.
Men du skriver ju att han dels aldrig egentligen har bett om ursäkt för det. Och även när du intervjuar honom telefonledes den gången, tror jag.
Där, ja, jag träffade honom också. Ja, du, precis, om det. Mm.
Exakt. Men att han inte heller där kan göra enkelt för sig och säga, men jag gjorde, det var en felformulering. Det är klart att förintelsen och gaskamrarna spelade en avgörande roll för andra världskriget.
Nej, men det har han inte, och han har ju återupprepat det också. Det kanske vi kommer komma till sen när vi ska prata mer om liksom relationen mellan far och dotter i det här partiet. Men han har stått fast vid det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag skulle vilja höra då i det här, den här familjen då, Le Pen-familjen, som är så liksom skriven om och så känd i Frankrike och hela världen vid det här laget. Hur är Marine Le Pens uppväxt i det här huset? Montretot.
Ja, precis. Montretot, exakt. Ja,
exakt.
Marine Le Pen, det är ju, ja, det brukar kallas sagan Le Pen, som berättelsen om den här familjen. Just för att det är en, ja, men det är en speciell familj i Frankrike, just för att liksom hela familjen i någon mån har liksom en plats på den politiska scenen. Och fransmännen har liksom inför öppen ridå fått följa liksom alla spektakel och utspel och kriser och svek i den här familjen parallellt med liksom den politiska utvecklingen i flera decennier. Marine Le Pen föds inte på den här herrgården, utan hon bor i början i Paris med sin familj, med sina systrar och sina föräldrar. Men när hon är 8 år så exploderas en bomb i deras bostadshus i Paris. Det här är något som partiet och Jean-Marie Le Pen såklart genast menar är liksom ett attentat riktat mot dem på grund av hans politiska engagemang, men det har aldrig liksom kommit någon dom i det här. Så liksom det finns inget tydligt svar på vad det faktiskt var. Men det som hände då var att familjen blev bostadslös och bodde tillfälligt på annat håll i några månader. Och sen, och det här är ju många som har kommenterat i efterhand, att det var sån otrolig tajming, så fick Jean-Marie Le Pen ett helt enormt arv i form av en herrgård utanför Paris som tillhörde då en cementmagnat som länge stöttat högerextremkretsar i Frankrike och som skänkt. Han gick bort i 40-årsåldern och hade skrivit över i princip alla sina tillgångar på Jean-Marie Le Pen. Så hela familjen Le Pen flyttar in på den här herrgården, i det här liksom gigantiska huset som ligger i liksom västra Paris absolut mest liksom exklusiva delar, där liksom stora stjärnor och stora liksom företagsfigurer har sina villor, typ ett gated community.
Och han ärver också typ 50 miljoner kronor eller sånt där. Ja. Alltså han blir en superförmögen.
Han blir superförmögen. Ja. Och det är ju det som möjliggör också hans politiska karriär på många sätt. För att från och med just 1976, när han får alla de här pengarna, så kan han på heltid ägna sig åt politiken. Så att det är framförallt där på Montretout som Marine Le Pen växer upp i liksom en vardag där hon fullständigt och hennes systrar marineras av det politiska. För Jean-Marie Le Pen leder Nationella fronten och det här är deras hem, Montretout, men det är också partiets högkvarter. Och liksom partiets liv och familjens liv blandas fullständigt. Och det är någonting som också kommer leda till skilsmässan mellan Jean-Marie Le Pen och hans fru.
Mm. Och så 2011 då blir hans dotter Marine Le Pen partiledare. Och jag minns det här, för det är först då, alltså, jag kommer ihåg under Jean-Maries styre, så kommer jag ihåg att jag tyckte att då var det bara ett obehagligt, som jag tänkte mig, ett nazistparti. Men sen med Marine Le Pen 2011 blir någon liten förskjutning, någon slags städning i alla fall i partiet. Vad är det som händer? Vad är det som gör att hon blir partiledare?
Hon blir partiledare för att hon är Jean-Marie Le Pens dotter, menar många. Men hon blev formellt vald vid kongressen i Tours då, 2011. Där partiet röstade. Hon stod emot Bruno Gollnisch som var, eller är, en del av liksom det gamla gardet. Men partiet valde Marine Le Pen. Och hon var redan då inne på liksom en helt annan, eller vad man ska säga, helt annan, men en annan liksom politisk linje än sin pappa. Och det var liksom inte helt nytt, utan hon hade börjat redan under 2000-talet engagera sig mer i partiet. Hon beskriver ju själv hur hon inte hade tänkt det från början, men att hon liksom låter sig fösas in i liksom i partiet och börjar arbeta med de högst uppsatta, där många är då som i hennes ålder, som unga välutbildade personer som vill mer med partiet än vad de tycker att Jean-Marie Le Pen vill. För det finns ju liksom en allmän uppfattning om, alltså bland många av dem som har studerat partiet länge, att Jean-Marie Le Pen ville aldrig egentligen ha makten i Frankrike. Han var inte särskilt intresserad av det. Han var heller inte särskilt intresserad av att styra på lokal nivå till exempel. Utan han trivdes rätt bra i den här underdog-rollen och ville liksom existera politiskt, men var lite den här protesterande, skrikiga skandalpersonen. Men Marine Le Pen ville ta makten och hon tog hjälp av det här som unga gardet, som liksom hon ville utveckla partiet och göra det mer rumsrent. Så det som hon gör 2011, det är att hon sätter upp ett mål, det är att ta makten. Och hur ska vi göra det? Jo, vi måste börja runda partiet i kanterna och på något vis röra oss mot mitten. Och det var ungefär från det tillfället som de också som gjorde en analys. Hur gör vi det då? Vilka väljare ska vi hämta? Där bestämde ju hon sig för att titta vänsterut.
Mm. Sen är det ju det här med att de bråkar och har bråkat väldigt mycket i det offentliga. Det har varit väldigt mycket konflikter mellan far och dotter. Vad handlar de konflikterna om?
Men de handlar just om det som vi var inne på lite tidigare. Alltså apropå den här händelsen 1987 när Jean-Marie Le Pen säger att gaskamrarna var en detalj i andra världskriget. Den typen av liksom medieframträdanden driver Marine Le Pen till vansinne, så som hon beskriver själv i sina memoarer och som hennes nära medarbetare beskriver det. För att hon ville ju liksom få bort de här referenserna till historien. Hon ville få bort de här provokationerna, som de brukar kallas. Hon ville liksom inte att väljare skulle behöva påminnas om partiets arv och liksom historiska rötter. Och det var ju det som Jean-Marie Le Pen gjorde gång på gång. För det finns ju många exempel på när han har sagt liksom alla möjliga grejer som har med förintelsen, andra världskriget att göra. Och han återupprepade också det här med gaskamrarna 2015. Och det var liksom i ett läge där Marine Le Pen redan började bli liksom väldigt orolig för vad hennes pappa gjorde emot partiet, menade hon då. Och det var ju också liksom, det är en linje som också försvarades av egentligen hela ledningen i partiet då. De som hon omgav sig med. Så då bestämde ju hon sig för att utesluta sin pappa ur partiet.
Ja, det är en radikal sak att göra. Grundaren till det egna partiet.
Och det är ju någonting som Jean-Marie Le Pen har beskrivit verkligen som en dolk i ryggen. Och som jag tycker mig ana, jag menar, jag har ingen aning om det verkligen är så, men min uppfattning när jag diskuterade själv med honom om det var att liksom det verkade vara någonting som hade gjort honom genuint ledsen.
Mm. Men, och han, som jag förstår nu, så är inte han längre medlem i partiet ens.
Nej, han fick inte vara det längre.
Alltså, okej, han är utesluten på så sätt. Han kan inte ens vara en medlem i partiet.
Nej.
Okej. Ja, men, för då kommer vi också in på vad är skillnaden mellan det parti som är idag, 2022, och det parti som hennes pappa drev. Vad skulle du säga är de centrala skillnaderna mellan far och dotters parti?
Jo, men en av de mest uppenbara skillnaderna är hur de båda politikerna liksom kommunicerar och vilket budskap de försöker få fram. Jean-Marie Le Pen lindade inte in någonting, utan var liksom väldigt rakt upp och ner, liksom stoppa invandringen och sen hela den här liksom yviga, ofta liksom direkt rasistiska, antisemitiska påståendena som han kom med. Medan Marine Le Pen är också många historiska referenser till andra världskriget och förintelsen och så. Medan Marine Le Pen har ju tagit bort allt sånt. Hon pratar om invandring på ett annat sätt än vad hennes pappa gjorde. Hon säger till exempel att hon är inte emot invandrare, hon är emot invandring. Och hon pratar ofta om liksom den franska identiteten och republikens värden, kanske istället för liksom den massiva invandringen. Hon nämner det också, men mindre än vad Jean-Marie Le Pen gjorde. Det finns också en skillnad i liksom vilka hon omger sig med. Som jag sa tidigare, hon har liksom som ett garde av trogna, liksom välutbildade personer runt sig nu som har liksom olika expertisområden, även om många menar att kompetensen inom partiet fortfarande är lägre än inom andra partier när det gäller liksom sakfrågor. Det här var något som Jean-Marie Le Pen egentligen inte hade. Han hade ingen vettig stab, utan det var han. Och man säger ju ofta, eller han har sagt det själv, det finns ingen nummer två inom partiet. Som politiska reporter vill alltid veta, liksom, vilka du har runt dig? Vem är din rådgivare? Och han sa, det finns ingen, det är jag. Mm. Det är jag som är partiet. Det är en stor skillnad. Nej, men och sen det här med framtoningen. Marine Le Pen försöker framhäva att hon är kvinna. Hon vill framhäva att hon förstår fransmännen på en rad andra områden än just invandring. Och vi ser ju liksom nu den presidentvalskampanj som hon har drivit i månader är ju liksom ett extremt bra exempel på det, tycker jag. Där hon i princip bara har pratat om köpkraft. Men när man tittar i programmet, det hon faktiskt vill för Frankrike, där ligger fortfarande invandringen högst upp. Och de grundläggande principerna som liksom genomsyrar, som bygger programmet och liksom hela hennes vision är i stort sett de samma som under hennes pappas tid.
Precis, för det är där som jag vill liksom skrapa lite mer på. För att är det bara så att det är retoriken som har ändrats, eller är det fortfarande så att de vill, eller du är inne på det nu, att för du skriver i din bok att det är liksom terrorism, radikal islam och invandring som är kärnfrågorna. Är det liksom fortfarande så att om de kom till makten så skulle det vara ungefär samma sak som om pappan styrde partiet?
Alltså jättesvårt att säga vad Frankrike skulle vara under Jean-Marie Le Pens styre, faktiskt. Alltså det var ju så pass många liksom politikområden som han överhuvudtaget inte hade några förslag på. Utan det var, men som sagt, liksom slopa inkomstskatt, stänga gränser, omförhandla europeiska fördrag, alltså EU-fördragen, Amsterdam, Schengen, Maastricht till exempel, där liknar de varandra. Men förlåt, nu glömde jag bort vad frågan var.
Jo, men just kring ändå de radikala punkterna som handlar om invandring och så, som du säger ändå är merparten av partiprogrammet, hur mycket av det skulle du säga fortfarande är ändå kvar?
Mycket är kvar. Vi ser till exempel nu någonting som har diskuterats väldigt mycket i Frankrike de senaste veckorna, är den här principen om nationell prioritet, som man kan översätta det till. Priorité nationale, och som under 90-talet och 80-talet kallades la préférence nationale. Det fanns ju redan då liksom i Jean-Marie Le Pens valprogram. Det är en princip som Marine Le Pen bygger en stor del av sitt program runt, som handlar om att hon vill ändra i grundlagen för att skriva in i den franska konstitutionen att fransmän, alltså som har liksom det franska medborgarskapet, ska ha förtur när det gäller till exempel liksom tillgång till bostad eller arbete, både inom privat och offentlig sektor. Och att den här principen ska liksom genomsyra många olika områden i samhället.
Och är det medborgarskapet som kommer styra det då?
Ja, så som det ser ut nu. Hon får ju ständigt frågor om det här just för att precisera. Alltså det är ju inte särskilt utförligt beskrivet, konkret i detalj. Liksom vilka exakta områden skulle beröras av det här? Vad skulle hända med de som har både fransk och en annan nationalitet till exempel? Nu sa en av hennes nära medarbetare i en intervju häromdagen att de skulle inte beröras av det här, utan de skulle räknas som fransmän. Men det här är lite olika bud. Jag intervjuade en av de mest högst uppsatta i partiet häromdagen. Och frågade då om mig. Jag sa, jag som europé då, hamnar ju bakom då fransmännen, men är jag lika... hamnar man ännu längre bakom om man inte är från Europa? Och då menar han, men det kommer vara en skala där. Så att du hamnar fortfarande längre fram än de som inte är från Europa, sa han då.
Det finns ju en liten rasprofilering i det här.
Ja, men det finns definitivt den här liksom etniska dimensionen. Ja, ja. Den, och som sagt, just för att återkoppla till det här med liksom, vad är skillnaden idag och partiet idag och förr. Där har vi just den här alltså, ideologin, den liksom ideologiska stommen är densamma. Det handlar om liksom den franska civilisationen som den viktigaste enheten. Och majoriteten styr, och majoriteten väljer Marine Le Pen, och majoriteten röstar fram det här programmet. Då är det liksom det som ska gälla.
Idag när vi spelar in det här avsnittet så är det en vecka kvar till andra omgången av det franska valet. Och Macron har 28% av rösterna och Le Pen har 23% av rösterna. Och jag kommer släppa det här avsnittet på dagen för valet. Hur tror du att utfallet blir?
Som det ser ut nu, om vi just håller oss kvar vid siffrorna, så ser det ju ut som att Macron kommer ta hem det. Alltså om de siffrorna som finns idag, de opinionsundersökningar som har gjort, gäller på valdagen, om det faktiskt om röstningen kommer få det resultatet, då kommer Macron vinna. Han har ju liksom ökat gapet till Marine Le Pen något nu de senaste dagarna. Nu är det klart, nu spelar vi in det här i förväg. Det här kan ju ändras när valdagen väl kommer. Men det ser ut som så. Men däremot ska man ju ha med sig att det är det är ett väldigt speciellt val på det viset att Nationell samling har aldrig legat så här nära makten förut. Jag menar, Marine Le Pens pappa, Jean-Marie Le Pen, gick vidare till andra valomgången 2002. Men det var ju nästan som en olycka. Alltså man kan beskriva det så politiskt i efterhand. För när man ser då på resultatet som faktiskt blev andra valomgången, så var det ju liksom massivt för den klassiska högerkandidaten Chirac, som fick över 80% av rösterna.
Det är helt otroligt.
Så det var ju liksom snarare liksom ett ointresse av kampanjen då i allmänhet, och att väldigt många avstod från att gå och rösta, som gjorde också att Jean-Marie Le Pen liksom skjutsades fram till andra valomgången. Och sen då Marine Le Pen, som 2017 fanns med i slutduellen, men förlorade rätt rejält mot Macron. Och nu kan hon ju komma att förlora igen, men förmodligen inte alls lika kraftigt som förra gången. Så att som partiet har ju ännu en gång liksom gått framåt. Och det här är en utveckling som vi har sett successivt sen hon kom till makten. Och egentligen liksom successivt under Jean-Marie Le Pens år också, med liksom vissa bakslag. Till exempel så här valet 2007 var ett sånt dåligt val. För då var högern väldigt, väldigt stark i Frankrike med en stark kandidat, Sarkozy. Men annars så har ju utvecklingen gått hela tiden liksom mot bättre siffror i presidentvalet.
Men hon var ju också en av de liksom partiledare i Europa, skulle jag säga, som var väldigt välkomnande för Putin. Eller hon var ju verkligen en ryss anhängare och ville att Frankrike och Europa skulle närma sig Putin. Hur har kriget i Ukraina påverkat den retoriken?
Ja, det där är ett annat spännande område. Kopplingarna mellan Ryssland och Nationell samling och Nationella fronten går liksom långt tillbaka till Jean-Marie Le Pens tid faktiskt. Men man kan ju säga gemensamt för liksom flera av de här högradikala rörelserna i Europa är ju den här Putin-vurmen. Alltså Putin som person, som ledare, som förespråkar liksom ett starkt land med hårda gränser, nationalism, familjen i centrum, kristna värderingar. Och när det gäller just Marine Le Pen, så har ju hennes parti fått ett ryskt banklån 2014. Det var någonting som blev uppmärksammat då inför presidentvalet då 2017. Hon fick ingen finansiering i Frankrike, menar hon själv. Och det var därför hon accepterade det här ryska banklånet, som enligt många etablerade medier, jag har inte själv kunnat bekräfta det, men BBC bland annat skriver att det är en bank med direkta kopplingar till Kreml. Och hon, även innan det här banklånet, så besökte hon Moskva upprepade gånger, men fick då själv först 2017 träffa Putin och uttryckte liksom sympatier för sättet han styr på, och att liksom hon delar vissa värderingar som han har, de här kristna värderingarna till exempel. Och det här är någonting som blev problematiskt för henne när Ryssland invaderade Ukraina. Hon har ju också så sent som i februari lite, alltså verkligen spelat ner hotet från Ryssland och menat att, nej men, hon sa någonting i stil med att hon inte kan se vad Rysslands intressen skulle vara i Ukraina, och hon inte skulle kunna se varför Ryssland skulle invadera Ukraina. Så sent som i februari i år alltså. Men det finns flera andra exempel på kopplingar mellan Putin och Marine Le Pen. Och hon reagerade väldigt snabbt efter invasionen. Förstod nog direkt att det här skulle komma att bli problematiskt för henne, och fördömde invasionen och beskrivit den som oförsvarbar och så. Och förvånansvärt nog så har hon inte än i alla fall skadats i opinionen. Hon gjorde inte det när det begav sig där veckorna efter invasionen, när vi såg hur det rörde sig liksom hos hennes konkurrenter som också hade visat Putins sympatier. Men inte när det gällde Marine Le Pens väljarbas. Men ja, det finns tydliga kopplingar. Och hon har ju också nu den senaste tiden pratat om utrikespolitik och fått väldigt många frågor om någonting hon har sagt, nämligen det att hon ser Putin som en fortsatt allierad. Alltså när kriget i Ukraina tar slut. Så
det är anmärkningsvärt.
Och det är många kommentatorer som liksom förvånas över att hon tar upp det här nu i det här skedet. Att det liksom strategiskt skulle kunna vara smartare av henne att kanske inte prata om det, om det är så att hon tänker så. Men det har hon i alla fall sagt.
Mm.
Och blivit väldigt kritiserad för.
Mm. Avslutande fråga då. Om det blir så att Marine Le Pen kommer till makten och Nationell Samling är liksom ett parti som har direkt inflytande. Vad får det för konsekvens för både Frankrike men också för Europa?
För Frankrike är det ganska svårt att säga i nuläget, tycker jag, exakt vad konsekvenserna, alltså hur hennes samhällsmodell i praktiken skulle se ut. Det som är liksom en av de stora frågorna är definitivt det här med nationell prioritet. Alltså vilket uttryck skulle den här principen ta sig? Och liksom, vad skulle det betyda när grundlagen ändras? Alltså vad skulle det kunna betyda för liksom annat lagstiftande?
Och du tror att de skulle göra det också? De skulle driva igenom det här?
Det är det de säger att de skulle göra. Mm. Sen är det ju oklart om fransmännen skulle rösta ja till de här ändringarna. För hon vill ju lägga fram det här som en folkomröstning. Men om man antar att Frankrike skulle säga ja till det, då är det som i nuläget ganska svårt att säga konkret vad det skulle göra. Men det skulle ju förmodligen, så som det ser ut liksom enligt så som hon beskriver systemet, så skulle det ju skapa en liksom diskriminering i samhället. Men då som enligt lag skulle vara laglig i Frankrike. Men, och här kommer vi in på EU direkt, för det finns ju som en koppling här mellan liksom inrikesplanet och det europeiska, nämligen att liksom i EU-fördragen så är ju det här inte tillåtet heller. Alltså i EU finns ju fri rörlighet, något som Marine Le Pen vill sätta stopp för. Och i den fria rörligheten så är det ju så att liksom, om du kommer från Belgien och ska jobba i Frankrike så har ju du rätt till vissa liksom, sociala rättigheter. Men det är ju någonting då som hon skulle motsätta sig. Så frågan är ju hur Bryssel, hur EU centralt skulle hantera ett Frankrike som uppenbart bröt mot, som delade i fördragen. Och då menar ju Marine Le Pen att hon skulle omförhandla de här fördragen, men det är ju inte bara någonting som ett land kan göra över en natt. Men många analytiker i Frankrike menar ju att det som man i stora drag kan se är någonting i stil med liksom Polen-Ungern. Alltså det är modeller för Marine Le Pen. Och vi ser ju också väldigt konkret hur hon har lånat politik från Orbán direkt.
Mm. Alltså helt enkelt att man gör sina egna bestämmelser också, ibland direkt strid med EUs gällande.
Precis,
gällande
som till rätt. Exempel, ett väldigt konkret exempel är ju det här som Polens exempel när det gäller liksom den polska författningsdomstolen, det här med att polsk lag ska stå över EU-lag. Det är ju någonting som Marine Le Pen vill för Frankrike också. Mm. Men det är ju liksom per definition omöjligt i nuläget. Det är inte så hierarkin av lagarna ser ut. Mm.
Ett jättestort tack, Fanny, att du kom till min podd. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig.
Tack själv.
Du har lyssnat på Fanny Härjestam i avsnitt 60 av Bildningskomplexet. Stötta min podd genom att bli månadsgivare på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att göra fler och bättre avsnitt. Vad tyckte du om dagens avsnitt? Skriv och berätta på mejladress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.